God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Det är först andra Korinthierbrevet vi håller på med och vi har kommit till del 8. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Vi ska fortsätta i andra Korinthierbrevet. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi ännu en gång får slå oss ner, öppna våra biblar, vända oss till dig och upplyfta våra hjärtan till dig. Öppna våra hjärtan och tro att du är närvarande och att du vill välsigna den här stunden vi nu har framför oss. Herre, vi tackar dig för att du har kommit med din härlighet, du har kommit med ditt rike. Du har gett oss budskapet och du har kallat oss att ge det vidare. Vi ber nu om att du ska stärka det du har gjort ibland oss. Och att vi ska få bli uppbyggda av ditt eget ord. Herre, vi överlåter den här stunden till dig och räkna med din närvaro. Amen. Vi är nu i andra Korinthierbrevet kapitel 3 och vi ska börja på vers 7. Jag tror inte att jag tar någon repetition. Jag gjorde det ganska grundligt förra gången. Men ni ser där att i tredje kapitlet så har han då sagt att han inte behöver rekommendera sig själv som vissa andra. Alltså det är ju polemiskt skrivet emot de här andra apostlarna eller så kallade apostlarna som uppträdde och som drog i församlingen både hit och dit. Men Paulus, han säger att han behöver inte något rekommendationsbrev. För det är ju uppenbart att de som har kommit till tro i Korint, de har ju kommit till tro på grund av Paulus. Han är ju deras andlige far. Och sen så har han då börjat beskriva vad det innebär att ha en apostels tjänst. Och förra tisdagen så räknade jag upp åtminstone 6 stycken förutsättningar. Jag kan ju bara läsa upp dem då som jag gjorde förra gången också. Men han säger att aposteln är en Kristi väldoft genom förkunnelsen. Han sprider ju evangeliet och är också i sig en Kristi väldoft. Det ser man i andra kapitlet, vers 14. Men han säger också, nu kommer till tredje kapitlet, i vers 5, att hans förmåga och hans budskap kommer ifrån Gud. Så det är inte någonting som han själv predikar utifrån sitt eget huvud så att säga, utan han är bara en förmedlare. Och så säger han i vers 6 att han är tjänare åt ett nytt förbund. Och vi konstaterade också förra gången, det kommer nog igen här ikväll eller vid andra tillfällen, att ett nytt förbund i den meningen att han tjänar på ett nytt sätt. Han tjänar inte på det gamla sättet utan på ett nytt sätt. Och dit hör för det fjärde då, det står i vers 2, att han skriver på människohjärtan. Han gör inte som Moses, skriver på stentavlor eller skriver brev på annat sätt, utan han skriver på människohjärtan. Och i vers 3, inte med bläck då naturligtvis, utan med den helige ande. Och för det sjätte så konstaterar han att i vers 6 att vara tjänare åt ett nytt förbund är att förmedla liv. Anden ger liv. Det är alltså inte så att det nya förbundets tjänst går ut på att ta emot liv i första hand eller att konsumera, som jag uttryckte det lite slarvigt, utan det är frågan om att ge vidare liv av Guds liv. Så det handlar lite grann om förutsättningarna, vad som gäller här då för detta att vara tjänare i det nya förbundet. Och så kommer vi att läsa vidare här nu i vers 7 och framåt. om vad det innebär att vara tjänare åt det nya förbundet. Och egentligen så fortsätter det genom inte bara tredje kapitlet utan in i fjärde kapitlet också, till och med vers 6. Så långt, från 3:7 till 4:6, fortsätter han att tala om den apostoliska tjänsten och vad det innebär att tjäna som apostel. Sen så kommer det till vers 7 då, i fjärde kapitlet vers 7, så säger han då, förklarar han då ytterligare att den här skatten som han har talat om, den bär han i lerkärl i sin ofullkomliga kropp så att säga. Men så långt har vi inte kommit, utan vi är då i 3:7. Men det här är ju ett ganska långt avsnitt då, så det kan man dela sig in i sin tur i mindre delar. Och vers 7 till och med 11, där jämför han Moses tjänsten och apostelns tjänst i det nya förbundet och deras respektive härlighet. Han talar om det gamla förbundets härlighet, men han talar om att den är översvällande, den översvallande den härlighet som gäller det nya förbundet. Och i i vers 12 och 13 så talar han om sin frimodighet, om att han går uppe till väga. Och i vers 14 och 15 säger han att Israel har blivit förstockat. Deras sinnen blir förstockade. Och i vers 16 till och med 18 talar han om hur slöjan, förstockelsen kan upphävas, slöjan kan tas bort. Och sen i fjärde kapitlet vers 1 till och med 6 om vikten av att vara trogen Guds evangelium. Så vi får ta en bit i taget här. Jag tror vi läser från vers 7 till och med 11 då, det första lilla mindre avsnittet. Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i en sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträder det som består i ännu större härlighet. Så ni ser ganska tydligt hur han jämför de här två förbunden. Och det är kanske inte så konstigt, utan han är mån om att lyfta fram det nya sättet att tjäna. Det som är i anden, det som ger liv. Och då jämför han det som han i vers 7 kallar för dödens ämbete med det som i vers 8 kallas för andens ämbete. Så han tar ju i och kontrasterar riktigt ordentligt, får man ju säga. Och så talar han om i vers 8 om fördömelsens ämbete. I kontrast till vers 9 som är rättfärdighetens ämbete. Och så säger han till sist i vers 11 om att den där härligheten, han talar om den härligheten som bleknade. Och så kontrasterar han det mot en härlighet som består. Så det är de tre kontrasterna i de här verserna. Och då får vi väl titta på var och en av de kontrasterna så att vi förtydligar det ytterligare. Då vill jag först kommentera det som står i vers 7, nämligen ordet ämbete. Därför att på grekiska så heter det här diakonia, och ni känner igen ordet diakon, diakonia. Och diakonia kan översättas här med ämbete eller kanske ännu bättre med tjänst. Och på ytterligare något andra ställen så översätts det med hjälpen. Så det är ju tre lite olika ord på svenska, även om det ryms inom samma grekiska ord. Jag skulle ju ha föredragit om det hade stått tjänst här istället för ämbete. Därför att när vi tänker ämbete, som är ett ord som jag i och för sig är väl förtrogen med, men tänker man ämbete så associerar man väl enklast, snabbast till en institution. Ett institutionellt ämbete. Att han är nästan en ämbetsman alltså. Och det är inte riktigt det som Paulus talar om här. Utan han talar om att vara, att utöva en tjänst. Och dessutom så är det knappast en ämbetstext det här, utan det är just en tjänst i anden. Det är den nya tjänsten, det nya sättet att tjäna på som Paulus vill lyfta fram. Till skillnad då emot det gamla. Och då så ser jag att Bo Giertz har översatt i sin översättning med just tjänst. Och jag tror att Bibel 2000 gör det också. Stämmer. Översätter också med tjänst. Så det hade jag gärna sett att det var här också. Det här ordet då, diakonia, som är översatt med ämbete. Det finns också i kapitel 4, vers 1. Och där ser ni, om ni har folkbibeln, är det översatt med tjänst. Så där har man valt en annan översättning. Därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst. Hade man varit konsekvent hade man sagt detta ämbete. Men det står alltså tjänst. Femte kapitlet, vers 18. Där finns ordet diakonia igen. Han har, slutet på versen, vers 19. Han har anförtrott åt oss försoningens... Vänta nu. Försoningens ord, ska stå försoningens, ja nej, vers 18, förlåt, inte vers 19, vers 18, se slutet på vers 18. Han har gett oss försoningens diakonia, tjänst står det här, folkbibeln. Och i sjätte kapitlet, vers 3, så hittar vi ordet diakonia igen. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår diakonia inte ska smutskastas, vår tjänst står det här. Så tre gånger eller fyra gånger som vi hade i vårt text står det ämbete och sen står det tjänst på andra ställena. Så jag förstår fortfarande inte riktigt varför man översätter med ämbete där. Eller om det är just detta där han vill, att översättaren vill lyfta fram att det är apostens tjänst, alltså apostens ämbete, att betoningen ligger där snarare än på sättet. I kapitel 8, nej 9, vers 1, 12 och 13. Där står också om diakonia. Men då står det, egentligen behöver jag inte skriva till er om diakonia. Om hjälpen till de heliga. Det står inte, det skulle kunna stå tjänsten till de heliga. Så ni ser att de hänger ihop. På svenska så hänger de här tre, de är liksom med nyanser på samma ord i grekiskan. Nåja, om du går tillbaka nu då till det som är vårt avsnitt, så kan man ju kanske påminna om att det här är en tjänst som ger liv till andra. Och det är därför som det talas i vers 8 om anden. Den helige ande är ju livgivaren. Den helige ande ger liv. Så att han kopplar ihop tjänsten och den helige ande, andens ämbete med varandra. Just av det skälet att det är ett livgivande. Så nu mina kära vänner, kan ni bara inte notera det, utan nu kan ni ju tänka på det nästa gång ni lyssnar till präster och pastorer och alla andra som lägger ut Guds ord. Att det är liv som förmedlas. Och ni kan försöka också be till Gud om gåvan att skilja mellan andar och, eller att urskilja, känna igen det som är av Gud och det som inte är av Gud. Det här räknades bland de första kristna som en av de viktigaste nådegåvorna. Jag faktiskt den allra viktigaste. I alla fall när man kommer in på 100- och 200-talet efter Kristus. Så var det den gåva som var nyckelgåvan till allt det andra. Det var inte tungomålstalat. Utan det var gåvan att kunna urskilja. Därför då fanns det så pass mycket andra varianter inom teologin och sånt. Så att det ansågs oerhört angeläget att kunna urskilja vad som verkligen var ifrån Herren. Och vi talade om att vi ska lära oss att känna igen Guds röst. Det är också ett urskiljande. Och vad är det vi ska urskilja då? Vi ska urskilja Herren. Och hur ska, vad är det vi ska känna igen honom på? Ja, det är han som ger liv. Det är så vi känner igen det. Och det där är inte bara tänkvärt, utan det är också eller bara ett sätt att bedöma, utan det är också ett sätt att öva sig själv i att lyssna. Okej, sen har vi då konstaterat att det talas också om rättfärdighetens tjänst. Vad hade ni där i vers? Nio. Det talas om fördömelsens ämbete och rättfärdighetens ämbete. Fördömelsens tjänst eller rättfärdighetens tjänst. Och där så får plötsligt den här apostoliska tjänsten ganska... Alltså det läggs en väldigt tyngd här i den här tjänsten. För ordet rättfärdighet är ett teologiskt ord. Och det är ett väldigt betydelsefullt ord. Därför det var ju så att när Gud ingick förbund med Abraham till att börja med. Och Abraham bejakade förbundet. Det upprepas ju sen med Moses och David och alla som ingår i förbundet. När man bejakar förbundet och det råder frid så att säga i förbundet. Man håller sig till förbundet. Då råder rättfärdighet. Och det här är ju då det judiska folkets högsta ära och vilja, att man har fått nåd ifrån Gud att ta emot förbundet, och man sätter sin ära i att hålla sig till förbundet, det vill säga att uppfylla sin del utav rättfärdigheten. Och det är det här som är Gamla testamentets kamp hela tiden. Därför att folket avfäller och sen vänder man sig till Gud och så blir det något tokigt och så vänder man sig. Alltså det är kampen hela tiden. Vi känner igen den i Nya testamentet också, att det kallas för den goda kampen. Därför att där i Kristus så är förutsättningarna annorlunda. Det är liksom fullbordat på något sätt. Men rättfärdighet är alltså ett centralt begrepp. Och Paulus, han talar om att han har rättfärdighetens ämbete. Att han har rättfärdighetens tjänst. Och då vet vi att Paulus är mycket noga med att skilja mellan människans förmåga att prestera rättfärdighet och Guds förmåga att prestera rättfärdighet. Det är liksom två olika saker. Det är rättfärdighet i båda fallen, men när det gäller människors rättfärdighet så skulle man nog göra som Bo Hjärts också gör när han översätter det. Han översätter det med rättskaffenhet. Alltså man gör så gott man kan, man är rättskaffens. Men det är ju inte en rättfärdighet i gudomlig eller i fullkomlig mening, för den ligger ensam hos Gud. Den rättfärdighet som Paulus talar här om i sin tjänst, det är den gudomliga rättfärdigheten. När det står att han har rättfärdighetens ämbete, då är det inte tal om att han ska anstränga sig, eller att han ska vara en duktig förkunnare, eller att han ska ha framgång i sitt apostoliska tjänst och så vidare. Utan det är frågan om att han har tagit emot rättfärdighet ifrån Gud. Och han förmedlar, ger vidare den gudomliga rättfärdigheten. Alltså något tyngre sätt att tänka teologiskt är svårt att hitta. Det här hittar du ju hos Jesus också. Jag tänker på bergspredikan. Där det står, ni vet, gång efter annan. Ni har hört att det är sagt till de gamla, du ska inte dräpa. Men jag säger er att den som tänker en ond tanke om sin granne har redan försyndat sig och så vidare. Så Jesus skärper ju det här för att överbevisa om, för att göra det tydligt för oss att vi klarar inte av det här. Och när lärjungarna vid ett tillfälle inser att de inte klarar av det och de vänder sig till Gud eller till Jesus och säger, ja men Jesus, det här är ju omöjligt. Då säger Jesus, ja visst det är omöjligt, men för Gud är det möjligt. Och så förflyttas hela den här människans sätt att prestera eller att leva inför Gud. Hela liksom tyngdpunkten förflyttas till att det är frågan om ett Guds verk. Och Jesus har det som en nyckel i bergspredikan också. För om man frågar sig i bergspredikan, ja, man får inte ens tänka en tanke då som är syndig, för då går man förlorad. Då måste man ju fundera över hur ska det här gå till. Och då säger Jesus i Matteus 6:33, Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Av det enkla skälet att om ni söker Guds rättfärdighet och ber om den, så kommer han att ge den till er. Och då ordnar det sig. Det här är ju grundläggande och självklart för Paulus. Men det står att han har rättfärdighetens ämbete och rättfärdighetens tjänst. Då har han alltså fått kallelsen ifrån Gud att kunna ge det här vidare till andra människor. Det är inte någonting som Paulus själv har kommit på eller presterat eller listat ut eller kan göra i egen kraft, som vi har sett tidigare. Utan det är uppdraget. Det är det apostoliska uppdraget, det är andens ämbete, andens tjänst. Det är ju fantastiskt om vi tänker på oss själva. Vi ska komma till oss själva, för vi är alla delaktiga i det här på olika sätt. Det är ju fantastiskt att vi har fått en sån kallelse var och en. Att kunna ge vidare den gudomliga rättfärdigheten till människor. Vi brukar inte uttrycka det så. Vi brukar säga så här: det är viktigt att vi vittnar. Men det låter ju jättejobbigt. Det är ingen som blir glad när man pratar om evangelisation och om att vi ska vittna. Då blir alla lika bedrövade. Men om jag säger att vi ska räcka evangelium till människor som behöver det. Om du träffar någon som är olycklig, så kan du räcka glädje till dem. Du kan till och med förmedla gudomlig rättfärdighet. Då är det annorlunda. Det är fantastiskt, och det är faktiskt vad vi kan göra. Sen behöver ju människorna som jag pratade med, konfirmanderna här innan ni kom, de behöver ju hjälp med att ta emot det också. Det är inte alla som vet hur man ska ta emot det. Men det är en annan historia som vi inte tar just nu. Nu talar vi om den här tjänsten, det nya förbundets tjänst. Det finns ingen mänsklig förmåga som kan åstadkomma detta. Utan det som sker i mänsklig kraft, det karakteriseras som fördömelsens ämbete. Det är vad vi kan åstadkomma. Det var ju de två han kontrasterade mot varandra. Då säger han i vers 9, om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Så då har Paulus kopplat samman, för att knyta an till det jag sa tidigare. Då har han kopplat samman, tjänsten är att ge liv. Tjänsten är i anden, livgivaren. Och tjänsten är att förmedla rättfärdighet. Liv, ande, rättfärdighet. Nu talar vi om det nya förbundet. Det var det nya förbundets tjänst förmedlar. Och då ser man hur det hänger ihop. Då förstår vi också att det inte är frågan om ett ämbete i institutionell mening. Utan det är frågan om en tjänst, om en kallelse, om ett uppdrag. Och sen finns det en jag ska säga det här också, tror jag. Förklara det här innan. Vi kommer visserligen in på det i 5:e kapitlet sen. Men vi har ju nu under påsktiden här talat rätt mycket om försoningen. Och Paulus talar om att vi ska bli försonade med Gud. Och då är det så här att rättfärdigheten, som jag har talat om där nu då, va? Att vi får rättfärdigheten som en gåva, det är så att säga det stora. För att det ska vara möjligt, så behöver vi bli försonade med Gud. När Gud sände Jesus Kristus till oss, så försonar han inte bara oss som är troende, utan hela världen med sig själv genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Världen är försonad på Golgata kors. Det som sen behöver hända, det är att vi får ta emot den försoningen. Att vi får bejaka den försoningen. Och därför så säger Paulus, vi kommer till 5:e kapitlet där. Låt försona er med Gud. Det betyder ta emot försoningens gåva. När vi tar emot försoningens gåva, då blir vi förklarade för rättfärdiga. Så hänger det ihop. Gud vill att vi ska få del av rättfärdigheten. Han har försonat oss med sig själv. Han erbjuder oss försoning, för betalningen är gjord, så att säga. Vi tar emot försoningen. Vi blir försonade med Gud. Det är en gåva som vi tar emot, som vi bejakar. Och när det sker så förklaras vi för rättfärdiga. Och detta med att bli förklarad för rättfärdig, det är så att säga en himmelsk process. Det är alltså, det är Gud Fader, och så är det försvarsadvokaten Jesus Kristus, och så är det åklagaren Satan där som har en process i den himmelska världen. Och så resonerar man om dig och dig och dig och dig och mig, och så kommer man fram till, för Jesu Kristi skull så förklarar vi de här personerna för rättfärdiga. För de är försonade, försoningen har ägt rum och de har bejakat försoningen, och vi förklarar dem för rättfärdiga. Så det har väldigt lite, för att säga ingenting, att göra med vad som händer inom oss. Utan det har att göra med Guds verk, och det har att göra med Guds dom. Sen så finns det de kristna som menar då att detta är då så pass uppseendeväckande, så pass revolutionerande, så det måste få effekter också på oss rent psykologiskt. Och det tror jag också att det får. Då vi nu har gjorts rättfärdiga har vi frid med Gud, skriver Paulus. Så visst har det hänt någonting. Men det är viktigt att förstå att det som vi upplever är inte grunden för den kristna tron. Utan det som Gud har gjort är själva grundvalen för den kristna tron. Men ju mer vi ser och förstår av vad Gud har gjort för oss, med oss, genom Jesus Kristus, ju mer vi upptäcker det himmelska, det eskatologiska perspektivet, och ju mer vi så att säga vågar förlita oss på det, desto gladare blir vi naturligtvis. Jag gick igenom, jag hade, som ni hörde här nu, konfirmander innan ni kom, och vi gick igenom bland annat vid nattvarden. Och så kommer vi till brödet och vinet, och så ska jag förklara då för dem att ja, och så sjunger vi prefationen, och sedan så kommer den stora nattvardsbönen, och sen reser sig församlingen, och så sjunger vi helig, helig, helig. Och då känner vi igen det här från profeten Jesaja när han fick sin kallelse. Då öppnades himlen och han såg helig, helig, helig Herren Sebaot. Och det finns ju Uppenbarelseboken också, att där sjunger det hela den himmelska härskaran. Och alla änglar och serafer sjunger helig, helig, och man böjer sig inför Gud. Nu när vi gör det här i högmässan. Och vi kommer dit att vi sjunger helig, helig, Herren Gud Sebaot. Då är det alltså tänkt som så att då öppnas himlen, och dras draperiet bort. Och hela himmelska härskaran blir närvarande här i kyrkan, här i vår gemenskap. Och vi sugs upp så att säga i den himmelska lovsången och stämmer in i den. Och så tittar jag på dem och sa jag, men det här kanske inte ni förstår. Eller tror på, för ni har inte hört det förut, ni vet inte vad ni ska tänka, vad jag pratar om. Och säga, men det spelar ingen roll, därför att det händer i alla fall. Det händer i alla fall. Eller när vi kommer till brödet och vinet. Då säger vi att här är vanligt bröd, här är vanligt vin, och så kommer vi till nattvardsbönen och så ber vi, och så säger vi instiftelseorden, och då får vi omedelbart bönesvar. Därför då blir detta till Kristi kropp och Kristi blod. Och det är det vi delar ut. Och det säger vi också när vi delar ut det. Kristi kropp för dig utgivet. Då tänker du, ja men hur ska man kunna tro på det här? Ja, det kanske inte du kan tro på. Men Jesus har ju lovat att det ska bli bönesvar. Han säger ju, tag och ät, detta är min kropp. Den kristna tron kännetecknas av att man tror på det här. Och vi tror på det inte liksom som en prestation eller individualistiskt, utan detta är kyrkans tro. Det här är vad som sker i liturgin. Och om människor i bänkarna tror på det eller inte tror på det, det gör liksom ingen skillnad. För det äger rum i alla fall. Eller jag jämför det med... Ja, så sitter ni här och ni kommer här då, ni ska gå 20 gånger på ett år eller någonting sånt, och ni sitter i bänkarna, och det här är då i bästa fall ett stort skådespel som äger rum. Det var ju det jag förklarade då med liturgin och varför man gör korstecken där och vad som händer när man sjunger den sången och brödet och vinet och ljusen, och jag förklarade alltihopa. Det är som ett skådespel, som en teater i bästa fall. Man ska sitta där och så ska man försöka förstå vad som händer. Det finns bara en skillnad. Ja, vadå? Jo, det är inte ett skådespel, det händer på riktigt. Händer på riktigt. Jaha, det är vad vi tror. Och det ligger i detta med att en andens tjänst, då förmedlas någonting på riktigt. Och det är därför liturgin ser ut som den ser ut. Och det är därför som det också har tagit århundraden, ja, årtusenden att, så att säga, att det, för att växa fram och sätta sig ordentligt. Det är också därför vi inte ändrar det hur som helst. Så tänker sig Paulus den apostoliska tjänsten. Alltså inte någonting som han har åstadkommit. Eller att han är irriterad på folk som inte tror eller tror. Eller inte vågar ta diskussioner. Utan han har mött den uppståndne Jesus Kristus. Han har sett in i korsets mysterium. Han förstår att i detta lidande på korset uppenbaras Guds härlighet. Kan ni fatta det? När man ser Kristus lida på korset så ser man Guds härlighet och Guds mysterium. Det har han sett. Och detta som han försöker ge vidare och förklara. Han talar om någonting som en verklighet för honom. Och därför så förmedlas också den helige ande sanktionerar och är verksam i det här budskapet. Och det är gott budskap för människorna. Det är en härlighet i det hela. Och här står det då att i den här tjänsten, och det var det tredje sådana fall, vers 11. Så framträder det som består. Alltså när Moses hade varit uppe på Sinai berg och tagit emot de 10 orden. Och man hade mött Gud på berget så var han ju så uppfylld så att hans ansikte strålade. Det strålade så starkt så att han fick hänga ett slöja för ansiktet. För att Israels barn inte skulle se honom. Inte kunde se honom. Inte ville se honom. Varför ville de inte se honom? Jo, det berättar rabbinerna. De ville inte se honom därför att när de såg den härlighet som Moses hade. Så blev de så skamfyllda. För att de höll ju på att dansa runt kring en guldkalv där nere. Alltså när de såg in i härligheten så skämdes de så mycket. Och Moses ville bespara dem från det. Så han dolde sitt ansikte så att Israels barn inte skulle behöva skämmas. Men när han gick upp på Sinai berg igen och skulle möta Gud, då tog han av täckelset. Och så umgicks han med Gud igen. En av rabbinerna säger till och med så här att Moses hängde täckelse för ansiktet. Inte bara för att folket skulle slippa skämmas så mycket när de såg härligheten, utan också därför att de skulle inte få se härligheten förrän de var försonade med Gud. Först när vi är försonade med Gud kan vi leva tillsammans med Gud på ett fridsamt sätt. Och därför så blir det ett profetisk slöja i den meningen att man väntar på Kristi död på Golgata kors och uppståndelse. Man väntar på försoningen innan slöjan kan tas bort. Och det kommer Paulus säga också här lite längre ner i texten. Men det Paulus lyfter fram här, det var inte någon av de tolkningarna, eller vad ska jag säga, som rabbinska tolkningar som jag gav er, utan det han lyfter fram här, det är ju att det som Moses var med om i vers 11, det bleknade. Det var visst, det var en härlighet och det var en strålglans från Moses ansikte, men det bleknade ju. Det lyfter Paulus fram. Och så säger han att den tjänst som han har, den består. Den bleknar aldrig. Också fantastiskt att tänka på. Härligheten, den gudomliga härligheten, Guds härlighet som vi får del av genom Jesus Kristus, den bleknar aldrig. Och vi som har varit kristna i både 30 och 40 och 50 år, kanske ännu mer, vi vet ju att talet om korset, om Guds härlighet, det bleknar inte. Jag skulle nästan vilja säga tvärtom, att det ökar. Det är tecken på den nya tjänsten. På den nya tillvaron, den nya eonen, den nya tidsåldern. Kännetecknas av att den ökar. Den bleknar inte. Ja, det är ju det här, vänner, som världen behöver. Världen idag behöver ju ett hopp. De behöver ju ha det himmelska perspektivet. Det finns ingenting annat, vad jag vet, i den här världen som kan erbjuda människorna något liknande. Det enda den här världen kan erbjuda världens barn, det är mer av samma sak. Mer av samma sak. Mer av samma sak. Men människorna behöver det som annorlunda. De behöver det himmelska. Och det är bara vi som kan förmedla det. Och därför är det lite beklämmande att tänka på hur dåliga vi är på att förmedla det. Men det kanske kan komma nya tider. Jag vill också till sist att vi ska lägga märke till tempusväxlingen där i vers 8. Där står: hur mycket större härlighet skall då inte andens ämbete ha? Det är futurum. Det är någonting som ska få större och större betydelse. Och sen skriver han i vers 9 om rättfärdighetens ämbete att den överflödar av härlighet. Det är presens. Så det är både presens och futurum. Och så är det ju också om du tänker efter hur det var i det större perspektivet. Att vi väntar fortfarande på fullkomningen. Men det pågår samtidigt. Rättfärdighetens tjänst överflödar, pågår hela tiden. Tar vi emot Guds rättfärdighet, hela tiden lever vi i förbundet, hela tiden så får vi ta emot liv. Och anden är någonting som vi ska få, andens liv ska vi få. Alltså det ligger i framtiden också, både och. Det ska förverkligas, det är en process som ska förverkligas. Och det kan man se utav att han ändrar tempusformerna i de där två verserna. Så det betyder att, och det har jag tänkt på många gånger när vi gick igenom i första Korintherbrevet, men även här och på andra ställen också, att det här, att Paulus så tydligt har det eskatologiska perspektivet hela tiden. Ni kommer ihåg det när vi gick igenom första Korintherbrevet. Ja, det var problem med partisplittring och det var problem i äktenskapen, det var problem om man fick äta mat. Det var mycket problem där i första Korintherbrevet. Men hans lösning på det hela, det var ju hela tiden att förmedla det himmelska perspektivet. Det som är fullkomligt, det som är gjort genom Jesus Kristus. Det var det han förmedlade. Han tog inte diskussionerna så att säga i sak, på ett mänskligt sätt. Utan han förmedlade andens tjänst. Den apostoliska tjänsten förmedlade det nya livet. Och då blev det tyst i lägret och då var man tvungen att ta emot det nya och så rättade det till sig. Om nu alla gjorde som han sa. Men jag har tänkt på det många gånger att, och jag tror att det har påverkat mitt sätt att tänka och predika också. Det kanske andra kan bedöma bättre, men jag kommer på mig själv gång efter annan under senare år att det är det himmelska perspektivet som ska predikas. Alltså vi ska inte predika någonting som hände för 2000 år sedan, även om det naturligtvis är viktigt. Utan vi ska predika det som Jesus. Vi ska förmedla andens tjänst. Och därför blir kyrkan, som ju är både en mänsklig institution eller organisation och en himmelsk på en och samma gång, Kristi kropp, församlingen, har å ena sidan så ska den förvalta ett 2000-årigt arv. Alltså evangeliet, läran, liturgin och vad det nu kan vara för någonting. Det ska ju förvaltas, det ska inte läggas till och dras ifrån, utan det ska förvaltas på samma sätt hela tiden. Å ena sidan. Å andra sidan så ska församlingen gestalta framtiden i sitt levande. Vi ska ta emot det nya livet. Och vi ska gestalta den nya gemenskapen, den nya kärleken som finns mellan bröder och systrar. Den fullkomliga kärleken. Och vi ska vara livgivare till den omgivande världen. Så det är två uppdrag. Det är både det nuvarande förvaltandet och det kommande som ska förvandla oss hela tiden. Båda de perspektiven behöver finnas med. Och jag är lite betänksam över att vi har haft lagt så stor vikt vid just det här förvaltandet. Och då menar jag inte att för mig är det jätteviktigt det här med att inte lägga till och dra ifrån och traditionen, verkligen. Men det får inte ske på bekostnad av det nya liv som ska gestaltas. Relationerna, gemenskapen, det himmelska perspektivet. Och det har jag verkligen fått upp ögonen för, inte minst när vi nu under senare år gått igenom första Korinthierbrevet. För därför här är det så jättetydligt, gång efter annan. Och nu är det tydligt igen i andens tjänst. Det förmedlas det nya livet. Vi har 3000 präster kanske i Sverige, lika många pastorer, 5-6000 heltidsförkunnare. Alla flödar i att ge det nya livet. Då förstår inte jag hur vi skulle kunna vara opåverkade i vårt land. De var ju 12 stycken som vände upp och ner på hela romarriket. Och det var inte lättare på den tiden än vad det är nu. Så ibland så känner jag så här, ja, inte förtvivlan kanske, för vi måste ju tro på Gud, men man blir lite fundersam. Och vi har mycket som vi behöver både upptäcka och ta emot. Vi behöver få förnyad kallelse, en förnyad tid, inte bara som individ utan som gemenskap och som församling. Och det har också att göra med det ekumeniska. Det hänger ihop. Det finns bara en Guds församling. Nåja, vi lämnar det spåret också, men vi har ändå antytt det. Då kommer vi till vers 12. Och där tror jag nu ska vi läsa här. Jag tror att vi läser 12 till och med 18. Det är några olika saker där, vi får ta en bit i taget. Men vi läser 12 till och med 18, alltså kapitlet ut. Då skriver Paulus: då vi har ett sådant hopp, så går vi helt öppet till väga. Och vi gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Och än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Så här fortsätter alltså Paulus att försöka förklara vad den apostoliska tjänsten innebär och vad den leder till. Men det är självklart så att hela situationen, relationen till församlingen i Korinth, utgör någon sorts bakgrund. Och det lyser ju igenom när han undervisar om det här. Och nu så fortsätter han då att jämföra den apostoliska tjänsten med Mose tjänst. Och så säger han i vers 12 och 13, vi börjar med det, att han går helt öppet till väga. Det är klart, om du tänker det som jag har försökt uttrycka också, det som vi läste här innan, som jag har försökt uttrycka, om en härlighet som övergår allting. Alltså om livgivandet, om rättfärdigheten, om andens ämbete, om härligheten. Och så säger Paulus, med ett sånt hopp så klart, då går vi öppet till väga. Och det är rätt så självklart, tycker jag. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Och vi gör inte som Mose, eller som de där falska apostlarna som kanske inte förstod det som Paulus ville ha sagt. Vi hänger inte en slöja för ansiktet. Han säger då alltså att de skulle ha den där slöjan tills dess strålglansen försvann ifrån Moses. Mose, han kunde helt enkelt inte, som jag redan har sagt, förmedla den nya tjänsten. För försoningen i Kristus har inte ägt rum ännu. Utan här finns en tid utav väntan på att Gud ska försona världen med sig själv. Och att han ska förklara människor rättfärdiga. Och så står det då i vers 14 att deras sinnen blev förstockade. Vi ska komma ihåg det, hur det var nu, att Israels barn hade ju, när Moses kommer ner ifrån med härligheten då och de 10 budorden, då hade ju Israels barn inte bara knorrat emot Mose utan också emot Gud själv och bytt ut Gud själv emot en guldkalv. Och så hade man några orgiastiska fester där hela natten, eller kanske flera nätter till och med. Och så kommer då Mose ner. Så de kunde ju inte se härligheten från Moses. De fick inte se härligheten från Moses. De blev kvar i det här töcknet. Deras sinnen blev förmörkade som ett resultat av det här avguderiet. De blev förhärdade. Deras tankar, andliga tankar, blev tröga. De kunde inte begripa. De kunde inte begripa annat än det som de såg och det de gjorde. De har blivit andligt omdömeslösa. De hade ju dansat kring en guldkalv istället för vänt sig till den Gud som hade ingått förbund med deras stamfader. De hade inget omdöme. De kunde inte tolka verkligheten. Förvirrade. Och det ordet, det grekiska ordet här som är översatt med sinnen, det skulle kunna översättas med hjärta eller förstånd också. De hade alltså både i rent intellektuell mening förvirrade och även i sina hjärtan förhärdade. Kunde inte känna igen eller förstå det som hände. Och bakgrunden till det där hittar vi hos profeten Jesaja. Jag ska slå upp 2 ställen hos Jesaja. Jesaja kapitel 6. Där talas då om profetens kallelse. Det där med, som jag citerade förut, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Det är vers 2, slutet på vers 2. Men så kommer jag till vers 8. Jag hörde Herrens röst, han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Han sa: gå och säg till detta folk: ni ska höra och höra men inte förstå. Ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag: hur länge, Herre? Och så vidare. Det är det här som Paulus har i bakhuvudet när han skriver som han gör. Att Israels sinne blir förstockade. Han har ju farit runt där, vet du, hela mindre Asien och predikat under år. Och han gick ju alltid till de judiska synagogerna. De förstod ju inte. De hörde men de begrep inte. Och Paulus menar tydligen, vi kan titta i Jesaja kapitel 29 är det väl också. Och Jesus tar ju upp det här också. När han predikar så säger han ju det, att han undervisar i liknelse för att de inte ska begripa. Och det är så här konstigt bibelställe. Men förklaringen är ju den att det är först när man omvänder sig som täckelse tas bort. Man kan inte begripa och ändå leva kvar som oomvänd. Det vore förödande. Det är alltså en poäng med att man inte förstår. först vid omvändelsen så bör man förstå. Vi kommer till det. Men vi läser här nu i Jesaja 29, sa jag vers 10. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna, över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sån bok åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan inte, den är ju förseglad. Och räcker man åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, så säger han, jag kan inte läsa. Så har det blivit med Israels sinnen, eller med förstockelsen. Och det här stannar ju inte, som ni vet, vid judar, även om de nu särskilt adresseras. Men det är inte bara att se som någon sorts straffdom ifrån Gud, utan du kan lika gärna se som den konsekvens utav obotfärdigheten. Att vilja gå sin egen väg gör att man också får gå sin egen väg. Man har sågat av den grejen man själv satt på. Man har själv försatt sig ur stånd att förstå andliga ting. Först i Kristus tas täckelset bort. Då läser vi vers 16-18, eller tar vers 16 igen då. När helst någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. Där finns det en del exegeter. Det här kanske inte så mycket att ägna tid åt egentligen, men jag kan säga det ändå. Det finns en del exegeter som resonerar här när man vänder sig till Herren. Därför att Herren säger en del då, det är ju Gud. Vet, när Moses vände sig till Herren vid Sinai berg, då vände han sig till Gud, inte till Jesus Kristus. Så när Paulus här säger att när man omvänder sig till Herren, så finns det en del exeget som säger när man börjar tro på Gud så där i största allmänhet. Men så tror jag ju inte att det här ska förstås. Och särskilt inte bör man ju säga det till judarna som är intagna i förbundet till Gud. De behöver inte vända sig till Gud. De lever med Gud hela tiden, även om de inte förstår så mycket. Så är de ju då intagna i det här. Utan det här ska naturligtvis förstås som att Jesus är Herren. När någon omvänder sig till Jesus, tar slöjan bort. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Så jag menar att här har du... Man ska nog förstå det så här snarare, att Gud i allmänhet verkar på alla människor. Men när en människa omvänder sig och vänder sig till Kristus, som alltså är faderns verk, Gud faderns verk, att man vänder sig till Jesus Kristus, då sker någonting i den heliga ande. Så det är både fadern och sonen och anden som är verksamma i den här processen. Vi som är kristna, vi umgås ju med Gud genom Jesus Kristus. Men de som inte är kristna, de umgås ju inte med Gud genom Jesus Kristus. Men Gud har ändå en relation till alla människor. Och Gud verkar på alla människor och i alla människors liv. Men man behöver ju också ta emot Guds erbjudande. Och det gör man när man vänder sig till Kristus på Golgata kors. Och förstår att hans försoningsstöd var för min skull. Och jag bejakar detta. Då sker någonting i den helige ande. Det är naturligtvis så vi ska förstå det här. Så sa man också. Ni känner igen det här gloriat som det kallas. Som vi använder inte minst här i tidebönerna. Använder vi ju flera gånger varje dag. Vi säger ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och evigheters evigheter. Amen. Det är sån här urgammalt gloria. Men dess ursprungliga ordalydelse och mening är egentligen den här. Ära vare fadern genom sonen i den heliga ande i evighet. Nu, alltid och evighet, evighet. ära till Fadern genom Sonen i den helige Ande. Men det har blivit ära vare Fadern och Sonen och Anden. Nu och allt vi vet. Men jag tror att många använder det där gloriat utan att kanske förstå hur det ursprungligen lät. Men alla böner, inte bara gloriat, utan alla böner i den urgamla kyrkan var ju riktade i första hand till Fadern. Genom Jesus, alltså i Jesu namn. Genom Jesus i Jesu namn riktade till Fadern. Och detta sker i den helige Ande, i gemenskap med Gud. Nu som det är nu så är det många kristna som, jag säger inte att det är fel, men man ber till Jesus och man ber till Jesus och man ber till Jesus. Men så bad inte de första kristna, utan de bad genom Jesus till Fadern. Därmed inte sagt att man inte kan be till Jesus. Kan man visst om man kan be till Anden också. Och det gör vi ju. Men själva grundtanken är den här till Fadern genom Jesus Kristus i den helige Ande. Så här när Paulus nu säger till dem att de ska omvända sig till Herren. Ja visst, de ska omvända sig till Gud Fadern, men genom Jesus Kristus och i Anden. Där Herren är, där är Anden. Nu så ser jag att vi har någon minut ytterligare här. Då kanske vi kan göra färdigt. Då ska jag bara vilja att ni lägger märke till i vers 18. Att så här långt har ju Paulus talat om aposteln och apostelns tjänst. Eller hur? Och då kan man ju tänka sig, ja men vi som sitter här, vi är ju inte apostlar. Nej, okej. Okay. Sen så får säga så här, att man omvänder sig till Herren, slöjan tas bort. Och så i vers 18, och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet. Nu är det vi alla. Det här stannar inte hos de som har apostolisk tjänst. Utan vi alla är ju intagna i Kristus. Och vi alla är delaktiga av det apostoliska uppdraget. Och om ni var med förra tisdagen så kanske ni kommer ihåg just nu att jag till och med sa det. Att både detta med det apostoliska, profetiska, evangelistiska, herde och lärare, allt det där finns i varje enskild kristen. Men sen är det frågan vad man har för kallelse. Vilken av de här fem tjänsterna, eller många undertjänster också, vilka som träder fram starkast i en person. Alltså vad som är Guds kallelse för just den personen. Men i grund så har vi ju alla del av Jesus Kristus. Lika mycket. Och därför kan Paulus här säga, och han uttalar ju inte det va, utan det är jag som säger det, men det står ju ändå vi alla som ett avtäckt ansikte. Ja, men det är ju vi alla kristna. Alla vi har ju fått ansiktet avtäckt så att säga. Det är en härlig vers, den där 18:e versen, men jag ser att tiden håller på och rinner ifrån oss. Så vi kan väl bara konstatera att här står det om oss att vi förvandlas till en och samma avbild. Det är det första. Det andra är att vi går från härlighet till härlighet. Och det tredje är att det sker i den helige Ande, genom Herren, genom Anden. Men det får vi väl ta upp tråden där då nästa tisdag. Men det är så mycket som sker när man kommer in i Kristus. Tror jag att ni har märkt.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var andra Korinthierbrevet vi håller på med, och det här var del 8. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen då på måndagar här i närradion klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer det sändning ifrån Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.